Många små kommuner kämpar med ekonomin, men fusion med grannen är inte alltid en lösning på problemen. Samtidigt uppfattar större kommuner ofta att mindre grannkommuner åker snålskjuts på dem. Löser vårdreformen kommunens problem eller blir det bara värre? I slaget efter 12 hör du idag kommunalvalskandidaterna Sara Ilvesalo Grön från Åbo. Välkommen.
Tack, tack.
Jakob Storbjörk, socialdemokrat från Jakobstad. Välkommen.
Tack, tack.
Och Linnea Henriksson, SFP från Raseborg. Välkommen.
Tack.
Jag heter Filip Sten och välkommen med också till lyssnarna. Ja, det har varit hårda tider för kommunerna i flera år, men just fjolåret blev för många kommuner en välkommen andningspaus då statens coronastöd hjälpte upp resultatet på många håll. Till exempel i Åbo, Sara Ilvesalo.
Ja, så var det ju. Men man kan ju inte lita på det i framtiden på samma sätt som man gjorde nu förra året.
Nej, du menar att det här var ett undantag mera?
No, det var ju ett stort undantag på många olika sätt. Men också om man tänker nu på ekonomin och de här stöden från staten, så måste man ju komma ihåg att det inte ger en rätt bild av stadens ekonomi på en längre sikt. Att staten gav ju oss mycket pengar förra året. Vi hoppas ju på, alla kommuner hoppas säkert på att ekonomin blir lite bättre här nu också nästa år, och man får ännu lite stöd för sådana inkomster som vi har gått miste om nu i början av året, men man kan inte lita på det på längre sikt givetvis.
Mm. Linnea Henriksson, också i Raseborg gick fjolåret ekonomiskt hyfsat. Jag såg att det ackumulerade underskottet nu var på den lägsta nivån som det har varit under Raseborgs stads tid.
Jo, det är sant. Men jag säger som Sara att det här en del av resultatet för föregående år så hänger det förstås ihop med så att säga coronastöden. Sen till den här frågan om ackumulerat underskott och vad det ger, så har vi som sagt haft en lång väg, men det kan vi återkomma till.
Mm. Och Jakob Storbjörk, i Jakobstad blev det också ett litet men dock plus.
Precis.
86 000 eller något sådant.
Ja, precis. Det är nog ett välkommet tillskott från staten just. Jag tycker redan i början av regeringsperioden så såg man en attitydskillnad gentemot kommuner, att man kanske bättre lyssnade på kommunernas behov och insåg att det kanske behövs göras justeringar i statsandelssystemet. Men speciellt nu här i corona har vi verkligen sett att den här regeringen har velat stödja kommunerna i arbetet, så att man inte hamnar i stora ekonomiska svårigheter, och det är mycket välkommet. Men som alla andra har varit inne på, det här är ju någonting som har skett mitt i pandemin. Säkert kommer det fortsätta i någon omfattning en stund till ännu med punktinsatser, men nu måste alla kommunala beslutsfattare jobba för att man får ens ekonomi i balans.
Hårdare tider att vänta, verkar ni alla tre tycka?
Åtminstone är annorlunda.
Ja. No, vad ser ni liksom, vi har ju den här vårdreformen är ju på kommande troligen, och det ändrar ju det kommunala fältet i grunden. Hur kommer det att påverka den här ekonomin för kommunerna? Sara Ilvesalo.
Ja, den här sociala hälsovårdsreformen innebär ju både möjligheter och utmaningar, tycker jag, för kommunerna, också mindre, men sen också större kommuner och städer. Och kommunernas roll kommer ju att ändras en massa, eftersom sociala vårdtjänsterna i stor del då sen i framtiden kommer att finnas någon annanstans. Så då måste man på ett sätt tänka på kommunernas roll från en helt annan synvinkel. Det innebär liksom livskraft och att man tar hand om arbetsplatser och försöker få mera arbetsplatser och arbete till kommunen, men också vissa förebyggande tjänster och sådana tjänster som ökar på välmåendet, kulturtjänster och idrott och sånt kommer ju att fortsättningsvis finnas under kommunen, och utbildning givetvis. Så man måste på ett sätt förstå att det kommer att innebära nya utmaningar i och med att en stor del av budgeten kommer att vi kommer att liksom missa en stor del av budgeten som vi har nu. Men det innebär också möjligheter eftersom också till exempel här i Åbo så har en stor del av våra ekonomiska svårigheter kommit just från social- och hälsovårdssidan och det att budgeten inte har hållit där. Så det är inte liksom enbart negativt eller positivt, men det kommer att förändra kommunernas roll helt. Och man måste, alla beslutsfattare i kommunerna måste förstå att det liksom innebär stora... Man måste tänka på kommunen från en helt annan synvinkel i framtiden.
Mm. Jakob Storbjörk.
Jag håller helt med det som Sara säger. Även om jag kanske är aningen mer positiv. Att jag, just staden Jakobstad också var en sån kommun där vi har haft svårast att balansera utgifterna just inom social- och hälsovården. Och enligt kommunförbundets beräkningar så borde den kommunala ekonomin i Jakobstad stärkas av vårdreformer på det sättet. Och det tycker jag, alla får sina tydliga uppgifter på det sättet. Att det blir bredare axlar och starkare muskler gällande vården när Österbottens välfärdsområde tar över. Som kanske kan trygga vården bättre för framtiden jämfört med våra 300 kommuner. Inte 300 kommuner i Österbotten, då, men liksom, det är ju en nationell reform förstås. Och i kommunerna får man just satsa på att värna om utbildningen och det förebyggande arbetet. Det tycker jag är en ganska bra win-win-situation, att alla får tydliga roller. Och visst, det blir en snävare budget att balansera utifrån, men ändå så tror jag det är hoppfullt.
Linnea Henriksson.
Jo, det blir nog en annan roll. Och tittar man på vad man föreställer sig i regeringspropositionen om vårdreformen så ska kommunerna ägna sig väldigt mycket åt det förebyggande arbetet, så att säga. Och det blir liksom en omorganisering av hur man tänker också ekonomiskt. Och i de flesta reformer så uppstår så att säga frågor som man inte riktigt tidigare har tänkt på. Det vill säga det liksom uppstår så att säga nya problem eller nya möjligheter. Jag tror så där för Raseborgs del så kommer det säkert att fungera alldeles utmärkt. Också för vår del så är det ju framförallt alltså kostnaderna för specialsjukvården som är den absolut största utmaningen när det gäller vårdreformen. Sen har jag kanske för egen del lite svårt med det här. För min del är det ju nog så att kommunen ska ta hand om sina människor. Så jag har liksom lite sån här principiella problem med vårdreformen, men det är ju så att säga mitt problem. Däremot så funderar jag ju nog om det är väldigt svårt att säga om hur den här reformen utfaller ekonomiskt för kommunerna och hur den liksom kommer att utfalla för alla typer av kommuner. Att nu är vi ändå alla tre från så där relativt stora kommuner, men tittar man på riktigt, riktigt små kommuner så blir det ju nog, om det är så att säga så att liksom hälften av kommunens utgifter och personal far i en sån här reform, så betyder det ju nog att det blir väldigt få personer och pengar, väldigt lite pengar kvar. Så att det här kommer nog antagligen också att skapa olika typer av effekter för olika kommuner.
Tror du, Linnea Henriksson, att det kommer att öka på behovet att slå ihop kommuner?
Nu, jag har funderat på det. Jag tror inte att det ökar omedelbart, för att jag tror ju nog att de flesta så att säga ser om sitt hus först ett tag. Men sen kan det ju nog hända att en del helt enkelt uppfattar att liksom kompetensunderlaget blir för litet. Det vill säga att du blir för få personer helt enkelt för att upprätthålla liksom verksamheten. Sen finns det förstås också det att de kommuner som blir väldigt små, så drabbas ju också oftast samtidigt av att det är väldigt långa avstånd. Och då blir liksom frågan att är det då ändå meningsfullt, så att säga.
Mm. Sara Ilvesalo.
Ja, om kommunfusioner kommer att bli ett måste efter vårdreformen, så jag tror att det beror på om de här mindre kommuner hittar sin identitet och klarar av den här livskraftsrollen som de kommer att få efter den här reformen eller inte. Så jag tror att vi måste, så som Linnea sa, att vi måste kanske se hur det blir sen, och det kanske inte inte ändamålsenligt att nu vid det här skedet börja säga att jo, absolut, eller nej, absolut inte. Men jag tror att det beror på om de hittar den där rollen eller inte och klarar av det. Och vi har ju mycket distansjobb nu för tiden och det kan liksom ge nya möjligheter för också mindre kommuner. Men sen är det ju också ett faktum att folk vill bo i stora städer mera och mera. Och till exempel Åbo får 1 000 eller 2 000 nya invånare per år. Så folk vill också flytta till städer och det är en helt global fenomen också. Så vi får se hurdana olika roller våra kommuner och städer kommer att ha. Och om jag sen ännu fortsätter lite om de här utmaningarna som jag sa att städerna också kommer att ha i fortsättningen. Jag är också positivt inställd på den här vårdreformen överlag. Men utmaningar för stora städers del är också det att vi har stora investeringar som måste göras som nödvändigtvis inte har att med sociala hälsovården att göra. Det vill säga till exempel olika skolor, kulturinvesteringar, infrastrukturinvesteringar och sådana. Och eftersom stadens axlar då sen blir snävare så där ekonomiskt tänkt efter vårdreformen så betyder det ju att våra utmaningar har att göra med de här andra investeringar som ändå sen måste göras, som inte har med social- eller hälsovården att göra, men som också kräver en stor summa pengar.
Jakob Storbjörk, du begärde orden.
Yes, men jag tror nog på något sätt ändå att den här vårdreformen på något sätt ändå minskar behovet av framtvingade kommunsammanslagningar på det sättet. Såklart ska man göra kommunsammanslagningar om man tycker det är önskat att det ger ett mervärde, det ger en starkare motor i regionen och att det är lättare att planera med helhetsgrepp och så vidare. Alla är med på tåget, men på något sätt så pressen är mindre, för att ändå så vill jag betona att jag tycker ändå just vårdkostnaderna har varit det som har varit svårast i kommuner. Också i mindre kommuner så har det varit så där att kommer det ett väldigt krävande dyrt fall inom specialsjukvården så går det lätt över marginalerna som finns i budgeten. Att på det sättet är det bättre att det ännu sköts på det sättet i välfärdsområdet. Och om man också, jag tycker det finns också bättre förutsättningar också inom det området att satsa på det förebyggande arbetet. För om man kollar lite på statistik mellan 2000 till 2016 så har liksom kostnaderna ökat med 50% inom den specialiserade sjukvården, företagshälsovården med 70%, privata hälsovårdssystemet har sett sin omsättning växa med 50%, medan just primärvården, hälsovårdscentralerna, har sett sin det här omsättning växa med mer eller mindre 0%. Och det är just där de där satsningarna borde göras, där i ett förebyggande skede, i ett första skede, så att inte blir dyrare längs vägen just inom specialsjukvården. Så liksom över hela fältet så tror jag vi kommer se goda effekter med den här reformen.
Som Sara Ilvesalo var inne på där, att de här enheterna blir mindre när vården flyttas över till landskapen då, eller större vårdsamkommuner. Betyder det då att man borde som samarbeta mera över kommungränserna? Sara?
Ja, eftersom städerna och kommunerna på det sättet budgetmässigt blir mindre så tycker jag nog att mer samarbete absolut behövs. Vi har nu till exempel i Åbo-regionen börjat bygga en sån här ny struktur för bättre regional samarbete. Och det är ju ett måste för både den här centralstaden och också för grannkommunerna och allas framgång på ett sätt att man samarbetar. Ingen skulle klara sig utan varandra i regionen om det inte skulle finnas en större stad i mitten eller sen grannkommunerna runt omkring. Så det innebär nog bättre samarbete och jag tycker att det är bra att man har till exempel här på området redan nu börjat det här samarbetet före den här reformen så att man har liksom färdiga strukturer för samarbete och bra strukturer för samarbete. Och det är också bra att det har varit liksom frivilligt samarbete och inte någonting som har kommit utifrån på ett sätt. Det binder också kommunerna själva bättre till samarbetet.
Är det här en kommunfusion light?
Det är inte kommunfusion light, men det kommer att vara nog. Vi har ju haft lite dåligt samarbete här i regionen tycker jag under hela de här 13 åren som jag har varit med i politiken. Alla tycker att det behövs, men sen har det ändå varit lite svårt. Så jag tycker att det är bra att man nu har liksom, att alla har varit med och alla har varit ganska positivt inställda.
Men det där är väl kanske ett ganska vanligt problem mellan kommuner, att den här, ska vi säga, kommunala självbestämmanderätten är så viktig, så helig, så att kan det ibland bli att man liksom inte ser det här större gemensamma goda. Vad säger Linnea Henriksson?
Jag vet inte, jag har funderat på samarbete här nu då, som en följd av de frågor vi tillsändes på förhand, och konstaterat att jag vet inte, kommuner har ju alla möjliga typer av samarbeten redan idag. Alltså en del lagstadgade, en del mer eller mindre påtvingade och andra helt frivilliga. Och en del av dem fungerar bra och andra fungerar mindre bra. Och på sätt och vis så tror jag ju i och för sig, precis som Sara, att de samarbeten som uppkommer så där frivilligt, så att säga, kring ett gemensamt intresse, de fungerar ju oftast ganska bra. Men sen å andra sidan så är det ju, tänker jag också, att de samarbeten där det är klart och tydligt hur saker sköts och liksom var, så att säga, där det finns liksom klara och tydliga liksom strömmar för pengar och personer och ärenden och så här. Så då, det är också så att säga lättare än samarbeten som blir så där väldigt liksom luftiga. Men jag uppfattar egentligen inte att ökat samarbete liksom löser något av de här liksom, det som jag ser som liksom kommunernas liksom kärnutmaningar kring liksom befolkningsförändringar och ekonomi och en ständigt liksom ökande uppgiftsbörda. Det liksom inte, sist, jag menar, för att allting ska, det man samarbetar kring, så ska ändå, att du kommer liksom inte undan, så att säga, uppgiften eller finansieringen. Hur du så att säga än vänder det, att gör man det tillsammans så betyder det ändå att du kan vinna lite i kompetens, men inte nödvändigtvis i det här, i ekonomi eller människor.
Jakob Storbjörk.
Ja, alltså jag tycker nog flera framsteg ännu har gjorts inom samarbete i många regioner. Jag menar, näringslivscentralerna är mer eller mindre gemensamma på många ställen, och en del projekt görs gemensamt och man intressebevakar gemensamt och så vidare. Men förstås, nu kunde man göra saker och ting bättre där det lönar sig. Att ibland så tycker jag att man kanske lite väl ofta tänker bara att man ska dra hemåt i alla typer av samarbetsforum. Att ibland skulle man gärna också tänka lite på helheter. Och där tror jag vi alla är lite skyldiga också. Inte det bara liksom på det sättet att någonting som bara kommer från en person som nu representerar Jakobstad. Utan vi alla nu lite... vi får alla nu kanske lite bättre på oss, att vi behöver lite mera goodwill och exempel på goodwill.
Sara Ilvesel.
Jag tror att situationen här är lite annorlunda om man jämför med just den här områden där det finns en större stad i mitten, så att säga, och sen andra områden med kanske lite mindre, flera mindre kommuner. Och särskilt på sådana områden som Åbo-regionen så behövs nog samarbete också. Det är ju bara rättvist att alla som till exempel använder kulturtjänster eller gymnasier eller vägar också sen skulle fatta beslut om dem, men också betala för dem. Alltså att det kanske det som Linnea sa, att enbart samarbete, att man har någon slags diskussionsforum, så det räcker ju kanske inte, men det måste börja därifrån, och man kan inte bara tvinga saker uppifrån. Men beslut måste nog sen ändå göras, ansvar bäras på en ändamålsenlig plan. Att om till exempel hela pendlingsområdet är större än en kommun och tjänster då sen används gränsöverskridande, så borde det sen inte beslut som påverkar det här området också göras tillsammans med flera kommuner, också ansvar bäras tillsammans med flera kommuner. Men jag tycker här, så som Jakob sa, att det är liksom viktigast att vi erbjuder tjänster för människor oberoende vilken kommun de bor. Och det är lite konstigt att så många beslutsfattare säger att vi också alla är så kära i kommungränserna. Och liksom tänka från just den egen kommuns synvinkel, som Jakob kanske sa. Att det är ju ändå människorna och välmåendet och tjänsterna som är avgörande, och inte kanske just var stadshuset ligger och var kommungränserna ligger. Så där har vi alla säkert lite möjlighet att göra saker bättre.
Linnea Henriksson var lite att tangera det här ämnet här, men om man fusionerar kommuner, så då är ju oftast ekonomin är ju oftast den liksom drivande orsaken där. Men någon patentlösning verkar det ju inte vara som i större utsträckning. Att Jyväskylä har ju brottats i många år med sviktande ekonomi efter fusionerna där. Och inte heller i Raseborg har väl fusionen varit någon ekonomisk lösning direkt, Linnea Henriksson?
Nej, fusionen har inte varit någon god ekonomisk lösning i Raseborg. Sen vet man ju å andra sidan inte heller hur de här primärkommunernas ekonomier skulle ha utvecklats utan fusionen, så att på det sättet så kan det hända att det var bra ändå. Men alltså det här är ju ett av de största missförstånden som finns. Alltså det att strukturella förändringar leder till mindre kostnader. Det här har man forskat i och konstaterat att det är väldigt få reformer av den här typen, men som innebär sammanslagningar, som skulle ge inbesparingar som helhet. Det kan uppstå inbesparingar på vissa ställen, i vissa verksamheter, men som helhet så blir det inte nödvändigtvis billigare, helt enkelt därför att dels så kostar själva sammanslagningen, alltså det kostar i tid och pengar i det att du ska, det är liksom en massa arbete kring den här själva reformen. Men sen så innebär ju kommunsammanslagningar då, och särskilt ju fler kommuner du har som är inblandade, desto större blir det här, så måste du då alltså till exempel då se till att harmonisera löner och andra, i och för sig också andra avgifter och sånt här. Men alltså löneharmoniseringen kommer att vara ett jättestort element i vårdreformen till exempel. Därför att det är så jättemycket personal det handlar om. Så därför så tror jag ju till exempel inte riktigt på vårdreformens ekonomiska det här planer heller. Men sen det här så ska man också konstatera att det är ju inte status quo som fortsätter heller. Att skulle Raseborg idag ha liksom den typen av de strukturer och den service och de uppgifter som man hade 2008 i december när man då liksom så att säga la slutpunkten för de här tidigare primärkommunerna, så kan det hända att man redan skulle ha kommit längre. Men det kommer ju nya uppgifter hela tiden. Så det betyder att det är ju inte samma kommun, utan det kommer ju, och det är ju nog en sån här principiell fråga som man borde diskutera lite oftare, att hur mycket mer uppgifter är det okej att sätta på kommunerna? Sådär, jag menar, det är också en sån här sak som borde diskuteras någonstans. Men normalt sett så har inte det här an. Men i just Raseborg då, som jag ju då förstås har ägnat mest tid åt när det gäller det här, så, och till den här frågan då om det här med var går gränserna mellan samarbete och när ska man börja fusionera och sådär, så ser ju resultatet olika ut för olika människor i det här sammanhanget. Det vill säga att bor man som jag gör, jag råkar då bo i Ekenäsdelen av Raseborg, för att jag nu råkar hamna här när vi flyttar hit 2005. Så att säga. Jag tror att bor man i Ekenäs eller i Karis så tycker man att det går ganska bra. Men jag tror till exempel nog att frågar man dem som bodde i Pujo centrum, så tror jag att flera av dem uppfattar att Pujo område har förlorat på Raseborg. Helt enkelt därför att man är inte längre liksom, man upplever att det är långt i centrum och man kan inte riktigt lita på att centrum av Raseborg tänker på Pujo-delen. Och detsamma gäller förstås också då kranskommunerna till stora, alltså nu är det ju ganska långt, det är liksom den här, särskilt liksom om man inte befinner sig i centrum, det är därför kommunsammanslagningar blir jobbiga. Därför att om du ligger då långt borta från centrum, och nu ska jag ju säga då att i förhållande till en vårdreform till exempel, så nu uppfattar jag ju att om man har ett vårdlandskap som styrs från Esbo, så är inte Esbobornas primära intresse är inte hur det ser ut i Raseborg. Och det är helt begripligt, alltså det är fullständigt normalt. Men det gör ju det att det faller olika ut på olika håll.
Precis. Och där kommer vi smidigt in då på det här som Sara Ilvesala lite var inne på här tidigare, alltså att mindre kranskommuner runt en större stad så att säga åker snålskjuts på den stora centralorten. Hur ska man riktigt se på den här saken? Det är ju något, jag menar, det är ju så det är.
Ja, det är så som det är. Och det är ju lite så som jag sa, att det är helt logiskt att det inte finns en teater i varje kommun. eller att det inte finns kanske 6 stycken olika gymnasier i varje kommun. Och det är på ett sätt centralstadens roll helt enkelt att köta vissa, till exempel kulturtjänster eller andra tjänster som kanske är såna tjänster som man hittar sen i större städer. Men samtidigt så måste man förstå att det inte enbart är då sen Åboborna som använder sig av dessa tjänster som också stöds av kommunen, det vill säga då sen Åbostad. Så där måste man på ett sätt fundera nog på hur man då sen gemensamt och tillsammans skulle både fatta beslut och också bära ansvar över vissa sådana här gränsöverskridande tjänster. Men sen samtidigt måste jag ännu kanske upprepa det som jag sa tidigare, att hela området måste nog förstå att området inte skulle finnas och inte skulle vara lika framgångsrik utan antingen staden där i mitten eller sen grannkommunerna. Att de har både har sina roller och regionen skulle nog inte vara framgångsrik utan någondera.
Mm. Och det finns ju olika skala på det här, till exempel då Jakobstad som ju är den tydliga centralorten i Jakobstadsregionen, Jakob Storbjörk.
Ja, så är det. Vi har en ganska liten kommun egentligen på kartan, men på det sättet så en del av ett större pendlingsområde på det sättet. Men att, ja, alltså, precis som Sara var inne på, en bättre förståelse ändå för vad som behöver göras för att hela regionen ska må bra, och det vinner ju alla på. Men sen så tycker vi har ju också liksom alla möjliga system för att lite jämna ut det. Men vi har ju statsandelssystemet, det statliga utjämningssystemet som ser till att nu alla kommuner mer eller mindre klarar av sina åtaganden och att välfärden är tryggad. Och sen Linnea var väldigt mycket in på det här uppgiften man tillför till kommunerna. Jag tycker man inte ska kamouflera det så mycket med uppgifter, utan i det begreppet så kommer många viktiga reformer. Jag menar, här till hösten så förlängs läroplikten, vilket kan förhindra marginalisering, öka sysselsättningen på lång sikt och sånt. Så nu behövs det en samverkan mellan stat och kommun också i fortsättning, och det kommer ju också en hel del statlig finansiering för de här uppgifterna. Så jag menar, det är ju saker som driver kommunerna framåt, inte ska man se det som, visst innebär det en utmaning, men att man för ju som välfärdssamhället Finland vidare på det sättet gemensamt.
Linnea Henriksson.
Ja, min poäng var inte i och för sig att så många av de här uppgifterna så är ju välmotiverade, men så där sett till liksom ekonomisk utveckling så är de ju normalt sett inte riktigt fullständigt finansierade. Men det är nu en annan diskussion. Jag konstaterar att det här är igen en sån här fråga, det här med frågan då om att åka kranskommunernas snålskjuts. Jag förstår att det ser ut så ur det här, liksom, om man tittar på det från centrumset. Det här, samtidigt så tänker jag att om man sitter i Pargas och tittar på Pargas centrum så tror jag ju att de flesta tycker att det är jättetråkigt att precis varenda en affär dör ut, nå inte riktigt. De gör allt de kan för att liksom hålla det. Men att det finns liksom, att alla pengar också förs till centrum så att säga. Och ur då sån här, Raseborg är ju ett sån här regionalt liksom centrum i någon mening, helt enkelt därför att vi finns inte tillräckligt nära någon stor stad för att vara kranskommun så att säga. Vilket ju då gör att den här liksom, den här mekanismen så ser inte riktigt ut så här då ur. Men jag menar, ur vår synvinkel så lider vi ju mest av att all möjlig liksom statlig lokalverksamhet flyttar härifrån för att Raseborg och det här och städer som det här uppfattas vara för litet för att hålla kvar. Så att det flyttar då till byråns sysselsättningstjänster och det flyttar domstolstjänster och det flyttar. Och att alla möjliga, den här, så att jag menar, det blir liksom att det är att alla, jag menar att Sara sa att alla vill flytta till centrum och många vill säkert, men det finns också de som måste för att jobbet flyttar. Så att säga. Alltså helt enkelt, där det helt enkelt liksom någon annan har gjort valet för dem. Mm. Vilket så ju också blir lite sådär. Så det, jag menar, det här är också en fråga om varifrån du, från vilket perspektiv du tittar på det.
Sara Ilves.
Ja, det var ju inte så att alla vill flytta till centrum förstås, men mer och mer vill. Och det är ju sant att flera också måste, helt som du sa. Men jag tycker att här när man funderar på till exempel just närtjänster så är det viktigt att göra skillnad mellan sådana tjänster som kommunen faktiskt fattar beslut över, och sen sådana tjänster så som typ privata butiker eller sådana som då sen kanske staden eller kommunen har liksom lite inflytande på det, var de finns, men inte kanske då sen sista ordet. Och sen också närdemokratin, och det att oberoende av hur stort området är och hur var liksom, om besluten fattas på ett sätt på en större plan och för en större kommun till exempel eller större område annars, så om beslutsfattarna förstår att det är väldigt viktigt med närtjänster och faktiskt det att man ska komma åt tjänsterna snabbt med till exempel då sen kollektivtrafik och sånt, oberoende av var de helt fysiskt finns, men att man liksom kommer dit snabbt med till exempel då sen buss eller annars. Så det är ju då sen en väldigt, väldigt viktig del av det att hela området liksom, hela området fortsättningsvis har välfärd. Och sen också den här närdemokratin som man helt enkelt måste fundera på i mindre kommuner säkert, men också i större städer och lite oberoende av om kommunfusioner kommer att hända eller inte. Att man också fattar beslut på en ändamålsenlig nivå. Att sådana regionala och gränsöverskridande saker då sen, att deras beslut fattas på en sån plan som är ändamålsenlig, men att till exempel vissa närtjänster eller viss stadsutveckling eller var idrottstrappor kommer att finnas. Sådana beslut kan ju fattas på en väldigt ett litet område som närdemokrati, eller genom olika närdemokratins metoder. Och vi har till exempel nu haft sådana här olika Åbo-paneler i Åbo och också lite sån här, vad heter det, invånarbudgetering heter det, att invånare på olika områden i Åbo får en liten summa pengar och sen får de själv bestämma vad de vill använda det för. Och sådana experiment har varit väldigt lyckade. Jag tycker att de borde absolut användas mycket mer.
Jakob Storbjörk.
Ja, vi låter koppla till det där med Linnea sa just kring statens roll i det hela, att just mycket viktiga statliga tjänster har lite centraliserats och det är många regioner som lider av den utvecklingen. Jag också tänker på viktiga förbindelser, det är ju så oerhört viktigt för många regioner och där tycker jag liksom vårt tågbolag VR ibland kanske inte är sin uppgift eller liksom kunde göra saker bättre för att de möjliggör på det sättet också vissa regioners förutsättningar att liksom klara sig på det sättet med sina beslut, så allt hänger ihop, så ett bättre helhetsgrepp där, men att beslut ska ju fattas på den nivå som det lämpar sig bäst, att inom det kommunala så tycker jag också att vi ser en välkommen utveckling just med de här kommunala sysselsättningsförsöken, att där tror jag vi är bättre på i lokalt och i kommunen att se var kan man försöka få människor bättre jobb, hur kan man stödja dem på ett bättre sätt jämfört med att det är längre bort från orten på det sättet, att det körts längre ifrån den vanliga människan. Men sen i sin tur på vissa områden tror jag det är bättre med liksom just när, nu ska jag inte kanske prata allt för mycket sånt igen, men att där tror jag på det sättet att just att där är det bättre med de här bredare axlarna så att man klarar att satsa på rätt saker som man inte riktigt har förmått då det har varit i kommunerna på det sättet. Att satsa just på hälsovårdscentralen och primärvården och så vidare. Så ja, beslut ska fattas på rätt nivåer och det tycker jag vi håller på, vi går allt närmare det hållet.
Bra, där sätter vi punkt för slaget efter 12 idag. Tack Sara Ilvesalo, Linnea Henriksson och Jakob Storbjörk. Slaget efter 12 är tillbaka i morgon. Mitt namn är Filip Sten.